Hej och välkommen till podden Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén och jag är ju den som vanligt håller lite i trådarna. Idag heter min gäst Tommy och det var ett par år sedan han började polishögskolan och idag är han pensionerad polis. Hur är det att jobba i en liten ort i Västerbottens inland? Jämförelse med att jobba på ett ställe där det finns betydligt mer människor. Ja, det ska vi höra på alldeles strax. Glöm inte att hälsa på oss på Instagram och på Facebook där vi såklart heter Snutsnack. Glöm heller inte att prenumerera på podden via iTunes. Och gillar du den så skulle jag verkligen uppskatta om du la en bra recension. Var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning.
13:10 kom.
Varmt välkommen till Snutsnack, Tommy.
Tommy Ekedal här. Tack för det.
Ja, vad trevligt. Nu befinner vi oss väldigt, väldigt långt ifrån varandra, för jag är uppe i Västerbotten och du är nere i den södraste delen av Sverige.
Jag sitter nere i Ystad, 1 kilometer från kusten.
Ja, du ser. Men
ja, det låg.
Jag vet att du har jobbat här i närheten av var jag befinner mig, nämligen du har jobbat i Västerbottens inland. Men jag tänkte vi kunde börja från början. Hur kommer det sig att du började jobba som polis?
Ja, men det är sant. Jag är från Lycksele egentligen då.
Mm.
Och på den tiden när jag gjort lumpen, 73-72 medan, så hamnade jag med i en grupp som skulle ta över Borås skidessen, för de hade slut snö, och så ingick jag i styrelsen där.
Mm.
Och våran, vad ska man säga, skidgeneral, han var även chef för arbetsförmedlingen i Lycksele och skulle hålla ett möte där. Och för en gång skulle jag först på ett möte, så jag sitter i arbetsförmedlingsreception och väntar. På receptionsdisken står en liten folder, en hållare för foldrar, och där står det polisyrket någonting för dig. Och jag fyllde i den där och la den på disken och sen började mötet, och sen dröjde det en månad så blev jag kallad till anställningsintervju. Så på den vägen var det. Min tanke från tidigare var inte att bli polis, utan jag var mer teknikintresserad, fundera på migränmaskiner och lite sånt.
Okej.
Men och har inte ångrat mig en dag.
Ja, det är så ett, kan man säga, ett sekundbeslut då som gjorde att du blev polis då?
Ja, jag satt där i receptionen och väntade helt ensam och lite att göra, och så såg jag broschyren och så gick jag dit och fyllde i alla uppgifter. Så det blev 47 år inom polisen sen då.
Vad låg polisskolan på din tid?
Ja, det var ju det klassiska Sören Torp.
Ja, det var så. Ja.
Ja, så den 14 maj 73, då gick man genom grinden och in i aulan och det var upprop, och sen blev det klassrum för kurser i C8.
Vad hade du för förväntningar då när du liksom, för du hade ju, det verkar inte som att du hade det då som pojkdrömmen, men vad hade du förväntningar när du kom in på skolan och sådär?
Nej, men när man började titta liksom vad det handlade om, när man hade varit på anställningsintervju och så här, och såg ju att det skapade ett större intresse än vad jag kunde tro.
Uh-huh.
Och det här har ju på resans gång bara bekräftats. Det är ett helt underbart yrke.
Varför tycker du att det är ett underbart yrke?
Ja, men för det första är det kollegor, och speciellt på den tiden man började så var vi jämnåriga. Vi hade en fritid tillsammans som var otroligt bra. Sen är det ju så att i det här, du har en arbetsgivare, men du har ju så otroligt många möjligheter att göra någonting som du vill göra.
Mm.
Allt från helikopter, hundförare, utredning, trafikpolis och ordningsavdelning som heter då, som heter IGV idag. Men det finns ju så mycket att välja på om man tröttnar på något ställe.
Ja, just det.
Så det är få förunnat att ha det så. Om du går på en privat firma där du vet att det är den här maskinen som gäller, och det är 47 år framåt. Men så är det inte inom polisen.
Nej. Men jag tänker då, när du gick skolan, fick du en känsla av vad du skulle vilja? Visste du till exempel var du skulle placeras någonstans? Eller?
Ja, men det var ju även då god framförhållning i myndigheten. Måndagen innan vi skulle sluta fick man veta att du, Tommy, ska till Jakobsberg. Ja, det var ju bra framförhållning.
Oj då, det var sådär.
Ja, det var så.
Oj.
Ja, nej, jag tror ingen rackare i vår klass visste veckan innan. Jo, måndagen innan fick alla besked om var de skulle någonstans.
Men vadå, då hade du ditt bostad. Det är klart, du hade ju pluggat, så då hade du väl någon tillfällig bostad i Stockholm. Men du hade ju rötterna då i Lycksele då?
Ja, mina rötter var i Lycksele. Så att bostaden då under tiden jag pluggade var i Sollentuna. Så det var ju rätt nära Sörentorp då.
Ja.
Ja, det var ett stort steg faktiskt att ta... Nej, och då var man på den tiden var man ju anställd från dag ett, så att det var ju, då hade man ju en fantastisk lön på 1680 kronor i månaden sånt där. Så
det var, oj, 1680, ja. Det är ja. Inte att leka med.
Nej, det går inte av för hacker inte. Nej.
Men jag tänker det är också en liksom det är en ganska stor skillnad att jag menar om man tänker sig Lycksele som en mindre ort och sen komma till jobba i Jakobsberg. Hur var den då liksom skiftet från den här mindre orten och kanske lite lugnare och sådär till att ja, mer folk och så vidare?
Ja, men jag förstår, men för det var en stor omställning givetvis, absolut. Men den, som jag sa tidigare, att i och med att vi var många jämnåriga var i samma sits, så vi hade, jag vet inte om vi hade några utstakade förväntningar, men det var ju en fördel för oss då som hamnade i typ Jakobsberg. Man började på det som det heter ordningsavdelning direkt och var ute och åkte på alla möjliga jobb i radiobil. Det var inte som då i Stockholm City att du satt på VD1 i receptionen eller i arresten, utan det var liksom pang på en gång. Uh-huh. Och det var, ja, så mötte man gamla kollegor som liksom tittar på en. Ja, när du kommer från polisskolan, men du ska veta att du har lärt dig där. Det är något helt annat än vad du får lära dig nu.
Ja, det var
lite, ja. Ja, lite så var det faktiskt. Och det handlar mycket om hur man, vad ska man säga, praktiskt i många jobb kommer att få erfarenhet. Det är det som byggde på mycket, tycker jag.
Hur blev ni bemötta som unga poliser då när ni kom till Jakobsberg?
Väldigt, väldigt bra. Det var absolut, det var... Ingen, visst en del kallades rävar ett tag, men det gick över fort, men det var de nya då, men det var nej, det var ett bra, mycket bra bemötande var det, och på något vis så upplevde jag att vi hade bra chefer i de här grupperna vi hade också.
Ja,
nej, det var, och vi hade ju som jag sa privat och sågs på fridagar och spelade korpfotboll och badminton och lite handboll och sånt, så att det var ett socialt var det otroligt trevligt mellan kollegor.
Hade du några tankar då? Jag menar, när du fick den här informationen att jag ska jobba i Jakobsberg och så började du jobba där och det blir trevligt, men hade du några tankar på vad du skulle göra? Ville du vara kvar där eller hur
alltså,
tänkte du?
Inledningsvis så ville man ju liksom beta av och se vad det handlade om egentligen, för att det tog ju tid. Det enda jag visste att jag inte skulle börja på krim. Mm. För då tyckte man att nej, man ville vara ute där det var, hände grejer och det var full rulle. Mm. Men om man då drar en linje, ålderslinje rakt över, så sista 10-12 åren var jag på krim här i Ystad. Mm. Och då förstår man ju att jo, med ålderns rätt så är man inte ute och springer för mycket.
Okej. <Okay. laughs> Nej, det är bra att pigga ben där ute kanske.
Förlåt?
Det är väl bra att ha pigga ben där ute kanske?
Ja, det är en fördel kan vi säga.
Men det absolut. Behövs ju också liksom, som du sa det, att det behövs ju också erfarenhet. Och du sa när ni kom att det ni har lärt er på skolan, det är inte riktigt det som gäller. Att man pigga ben är en sak, men den här erfarenheten och lite den här street smart och så vidare, det är väl också viktigt.
Men alltså övning och verklighet är en helt annan sak. Man kunde ha övningar om hur ett lägenhetsspråk går till och hur man ska sköta det, men sen visade det sig att lägenhetsspråken och sånt, det var ju helt olika varje gång man kom till ett lägenhetsspråk.
Mm.
Det kunde vara barn inblandade och lite sånt, så att det var varje sånt språk som var rätt tunga, tycker jag, speciellt när det var barn inblandade.
Mm.
Det gjorde att det krävde en lösning just då.
Mm.
Då kunde man inte ta upp någon blå liten bok och säga men så här ska du göra, utan då fick man banne mig lösa det som det var då.
Hur var det, tycker du, som ung polis att liksom komma in kanske hos äldre personer som har familjer och liksom kunna styra upp. Hur kändes det då?
Ja, men det lite konstigt var det, för jag vet en gång när jag kom in på teckenspråk så tittade den här stora muskelbyggen på en och tittade, hörru du, vad skulle du lära mig om förhållanden?
Ja, just det.
Ja, så inte speciellt mycket, utan vill bara säga så att det inte är något brott och begånget och det är kanske någon som behöver hjälp. Så var det ju egentligen.
Mm.
Det var på den tiden man kände om mössmärket var framåt och gylfen stängd och så ska man stå där som en liten pojke då och prata med en stor vuxen gubbe där.
Ja.
Ja, nej. Det är ju svårt givetvis.
Ja. Jag kan tänka mig att jobben var ganska varierande i Jakobsberg.
Mycket varierande. Mycket, mycket varierande. Allt från småsaker, snatterier till våldsamma biljakter och våldsbrott och sånt där. Så att det var egentligen hela registret.
Ja. Hur länge var du där?
Jag var där från 74 till, när jag flyttade upp till Malå då. Det var nog 83. Eller då hamnade jag faktiskt uppe i Gällivare och sen Lycksele och sen Malå.
Just det, för det är där vi har en liten connection, nämligen Malå är ju då, min fru kommer från Malå och min fru och din dotter har ju umgått sedan de var små tjejer.
Ja, alltså, snacka om grannar, men det är det faktiskt. Ja, och hennes pappa och jag, vi hade ju jaktintressen båda två, så det var mycket att surra om då.
Ja.
Men när vi är inne på Malå måste jag säga en sak. Alltså, jag tycker egentligen så här. Många poliser börjar kanske ha inget jobb sen tidigare.
Nej.
Hamnar ut i tjänst med uniform och sånt där. Och sen om du gör ett ingripande som typ Stockholm när man var sommarbarn på VD1. Ja, du har en blankett, du fyller ditt namn och så skickar den vidare och så hamnar det rättfyllande någonting på krim. Och sen det liksom är det borta.
Nej.
När man jobbar i Malå så känner alla vet vem jag var eller är. Och jag kände ju många andra då och fick ju då ett tips till exempel om någon som brukar köra onykter.
Mm.
Så kände inte jag för att stå bakom en buske och hoppa på dem, utan jag ringde upp dem och sa nu har vi ett tips, jag kommer att kontrollera dig när jag träffar dig i bil eller lastbil eller buss eller vad frågan om.
Mm.
Och då det här, man vet om det skulle vara något utfall att man ska gå vidare med ärendet när man stoppar dem. Ja, det vet jag ju. Precis vad som händer. Du är yrkeschaufför, du blir av med jobbet och hela den här balletten. Det gör att man får en jäkla förståelse för folk egentligen.
Ja.
Men ändå, har man då gjort som jag gjorde, man pratar med dem innan och det händer. Ja, men de köper det och har fått sin varning. Men ändå, jag tycker att många kanske är för kalla mot människor i sin omgivning idag.
Mm.
Eftersom du har ingenting med dem att göra varken nu eller efteråt, utan det är bara vispa under ett ärende, in i arresten, ut i arresten, ut på gatan, hej då.
Det där är intressant, vi ska förklara också för de lyssnarna som kanske tänker på Malung eller någonting. Malå ligger ju då i en mindre, en av Sveriges minsta kommuner som ligger i Västerbottens inland.
Stämmer. Det ligger alltså 8 mil norr om Lycksele mot Norrbottensgränsen Arvidsjaur.
I Lappland om man ska...
Ja, det är i Lappland.
Det är Lappland.
Ja.
Men jag tänker, du säger det här då. Du kommer då från, då har du jobbat i Jakobsberg. Du var en sväng i Gällivare också. Du kommer till Malå. Alla känner dig. Alla vet att Tommy jobbar som polis.
Absolut. Alla vet det.
Men hur är det? Jag tänker bara gå när du går och handlar och sådär. Hur blev du bemött av folk i den här då mindre orten liksom?
Alltså, men hur bra som helst. Det är det som gör mig så varm i hjärtat. En dag så sitter vi i infarten från Norsjö och står med ensam i tjänstebilen. Har fått larm om en våldsverkare i Norsjö som ligger öster om Malå och så. Kommer upp en bil bakom och så säger han som kör bilen, herre Tommy, vad gör du då? Jag sitter och väntar på en som misstänkt för brott i Norsan, kan vara på väg hit. Hörde du, sa jag, backar bakåt här 50 meter. Behöver du hjälp, då kommer jag.
Det är häftigt.
Ja, det är så jäkla häftigt. Så att det är lite, alltså man hade, ja, alltså man var ett med Malåborna på något sätt.
Men det är intressant då, för att det du nämner då, jag som har jobbat då på VD1 som det hette när man började, alltså på Norrmalmspolisen, det är ju väldigt anonymiserat mellan människor, och det är väl det som man på något sätt pratar om, även när man pratar om kanske de här brottsutsatta områdena, till exempel förorter till Stockholm och till Göteborg kanske, där man har områdespoliser där just folk ska försöka lära känna de som bor i sitt område.
Ja, alltså jag gillar inte den situationen när det blir vi och ni.
Nej.
Jag vill ju mer att det är vi då, så.
Mm.
Alltså jag måste berätta en grej till. De ringer, då är jag ledig. Det händer ju också, för jag är ensam boende polis i Malmö. Kollegan bodde i Norsjö. Då ringer de med ordningsvakt från hotellet. Du Tommy, du måste komma på hjälp oss. De slåss på golvet. De bara krälar runt på golvet.
Aha.
Ja men fan, jag är ledig. Nej, du måste hjälpa oss. Jag åker upp. Och så står jag, kommer in i receptionen på Malmö hotell. Och den stod i alla ring. Och mitt på golvet så är det två ungtuppar som fightas som fanken. Det var hårtussar på golvet. Så ligger en och håller den andra. Så går fram och knackar på ryggen och säger: hallå, tittar han upp. För helvete, det är Ekedal. Res dig upp. Det är klart nu. Alltså den respekten hade man som polis då. Aha. Här har man ju fullständigt skit i det.
Ja, jag tänker idag. Det är ju nya strömningar idag om polisen, och man pratar liksom, jag tycker också att det blir någon form av import från andra länder, och framförallt pratar jag om USA då, liksom att svensk polis, och det går ju inte att jämföra riktigt med amerikansk polis till exempel, som har till början en mycket sämre utbildning också. Vi har ju 3 år, en del av det här, och 3 månader.
Ja.
Men det har ju blivit ett hårdare klimat.
Ja, men det har ju givetvis. Men tack och lov inte där uppe. Men här nere, visst märker man att det är ett hårdare klimat här.
Mm.
Men det är, alltså, man är ju så anonym som polis, och de är anonyma som brottslingar. Så att det är liksom ingen hänsyn, varken höger eller vänster.
Men om fördelen med att jobba i Malå var då att du fick hjälp och folk kände igen dig och behandlade dig med respekt. Fanns det några nackdelar med att jobba så där och vara igenkänd av alla och så där?
Ja, men det är ju också ibland, alltså, när man blir störd en fredag, lördag kväll och så här, skotrar kör upp på tomten för att det var en olycka nere på sjön och någon var rättfull, och liksom man är på det hela tiden på något sätt.
Uh-huh.
Det så är det ju. Men man känner ju samtidigt att man, ja, har man fått hjälp förut, ger man hjälp tillbaka.
Uh-huh.
Så det blir en annan social kontakt så.
Men vad hade ni för brottslighet i Malå på den tiden då? Var det någon...
Ja, alltså det var ju trafikolyckor, rattfylleri, inbrott. Annars var det ju ganska låg brottslighet, men så var det ju inte så många poliser heller, om man säger så.
Nej.
Så det var, men det är lite, men jag tycker fortfarande att det vore nog nyttigt för många unga som hade haft ett jobb innan polisen att vara på ett sånt ställe ett år och liksom få se hur kan man vara egentligen. Just den sociala biten. Att det är även, jag menar, oavsett vilka människor du möter, så det finns ju en människa bakom det här som inte är den du möter just då.
Just det. Men tror du att det krävs mer av dig som polis i Malå än till exempel i centrala Göteborg eller Stockholm? Jag menar, den sociala förmågan känns ju som att den kanske är ganska viktig.
Ja, men där tror jag att du har fördel om du har en social ådra, så du kan kommunicera med folk och skapa ett förtroende för dem du träffar ute på samhället och så. Det är absolut. Ja. Det är, men det som är lite jobbigt är ju att har man kollegor som bor i en annan ort, så man är så jäkla ensam jämt, så att man har. Och den biten är ju besvärande ibland.
För jag tänker att man kan ju också jobba på ett helt annat sätt om man vet att, alltså om man kliver fram 2 steg lite fortare än vad man brukar göra, och vet att om någonting händer så kan jag trycka på den här röda knappen, så kommer det ju att blinka blått inom 2 minuter. Men det kunde man inte göra i Malå, va?
Nej, hade en rattfylla som bråkade och körde och hade sig, då var närmsta kontakten var Sorsele, 8 mil bort. Och det är klart, de kommer ju inte på 5 minuter.
Nej.
Så det, visst är det så, absolut.
Men var du med?
Men jag undrar också, alltså man måste ju anpassa sitt sätt att göra insatserna när man vet hur det ligger till med resurser. Det är ju lättare att trycka på hjälp och veta att det kommer 10 bilar och man kanske hanterar situationen på ett annat sätt än om du är ensam.
Ja, visst.
Det kan ju, kommer så många, kan ju eskalera och bli rätt så stort av det.
Ja, och det kan ju också vara så att man är lite för offensiv för tidigt när man har den kunskapen i bakhuvudet, tänker jag.
Ja, om man säger så här, man visar ju inte musklerna direkt.
Nej.
Men det kan man ju göra om du vet att det kommer 10 bilar i ryggen.
Ja, just det, precis. Ja, det är det jag
så
menar
här
också.
Får man nog banne mig vara lite mer diplomatisk på det viset.
Ja. Men du råkade aldrig ut för att du kom i något underläge eller kände du liksom trängd?
Nej, även fast det var faktiskt ett par av våra ärenden som jag hade med sig var där var rätt så, vad ska jag säga, hårda gärningsmän om man säger så. Ja. Men det funkade faktiskt, absolut.
Ja,
så för... jag vet inte vad det beror på, men egentligen så var det ju så.
Inga lappar på dörren eller i brevlådan?
Nej,
eller
aldrig ett samtal som var illa ment. Aldrig någonsin. Nej.
Hur många år blev det i Malå för dig då?
Ja, när flyttade vi upp 86 till 93.
Ja, det är några år i alla
fall. Sen tog vi beslutet att lämna och flytta ner till Ystad då.
Men alltså det är en liten bit mellan Malå och Ystad.
Ja, den lång bit där. Och då växlar jag om då, för att jag hade sökt tjänster på IGV som det heter och på utlänningssektionen.
Uh-huh.
Och började då med att jobba med utlänningar. Det var ju så mycket inflödes med flyktingar på den tiden.
Mm.
Så det var, jag kunde ju ingenting om det, så jag var lite nervös där och såg ibland Malå-kontoret framför mig, att det vore bättre att vara där än i Ystad. Men för det ramlade ju bara in jobb, alltså det kom ju ett par hundra flyktingar per båt. Så det var, och på den tiden hade vi mer jobb med de som kom med utredningar och så här. Sen tog ju in Migrationsverket över utredningarna, så att det blev lite lugnare på det viset.
För var det Balkan där i samband med Balkan,
ja,
då blir det? Ja, just det, precis.
Ja, det var det.
Mm.
Men sen hade vi vissa projekt där vi tog emot folk från Balkan, från hela Sverige då, som vi då ordnade utresorna för.
Ah, okay.
Så det var full rulle, kan jag lova, absolut.
Du måste ha haft mer jobb där på ett vecka än vad du hade på ett år i Malå.
Ja, det räcker inte.
Nej, det är så.
Så jag är klart att man saknar Malå-kontoret ibland.
Det var lugnare där.
Men det var alltså gränssektionen som vi höll i då. Det upphörde ju, fan kan det vara, 2004-2005 när Polen då gick med i EU. Då upphörde ju med gränskontrollen.
Aha, okej. Okay. För de kom via Polen då alltså?
Ja, de flesta kom via Polenfärjan. Eller de flesta, i princip alla, kom ju där.
Okej.
Så det var en annorlunda värld att hamna i då. Men det var en trivsam värld, för det var bra arbetskamrater och otroligt bra chefer som man jobbade med, så det var härligt.
Veckans power deal hos Swedol. Jalas! Rätt sko för rätt jobb. Alla fötter är olika och alla jobb kräver olika skydd. Jalas har skyddsskorna för dig och ditt jobb. Så den här veckan, välj skyddsskor från Jalas hos Swedol. För säkerhets skull. Dela
med dig. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Men det är intressant också, för det går ju tillbaks lite till det första du egentligen sa när vi började samtalet. Det här med att det finns så många tjänster. Det är en arbetsgivare, men du kan välja, och plötsligt så får du då ju hantera egentligen arbetsuppgifter som du inte har gjort alls uppe i Malå.
Nej, alltså jag visste att det fanns en bok om utlänningslagstiftning, men jag kunde ju inte en rad i boken. Men det var man ju tvungen att sätta sig in i fort som fan.
Ja, hur mycket hjälp fick du av kollegorna där då, när du kom ner?
Ja, väldigt mycket faktiskt. Och mycket man åkte på kurser kors och tvärs och liksom uppdaterade sig ganska fort i närtid, så att säga.
Ja.
Så det var väldigt bra bemötande då.
Hur gick det att förstå språket i Ystad då?
Ja, jag vet inte, men jag fick en bok tyckte det var svensk-skånsk ordbok. Hon tyckte det efter andra veckan. Hon tyckte det var dags att lära sig.
Men det låter fortfarande som att du har dina lite mer nordliga rötter kvar rent liksom med accenten.
Ja, nej, men den, alltså, jag kan inte härma skånskan, så det är bättre att behålla det man hade innan.
Ja, just det, just det.
Ja, det är, men det är svårt, en svår dialekt att härma. Men annars är jag väldigt förtjust i dialekter.
Ja, det är så. Ja,
ja, där, ja.
Men hur länge blev det då på den här avdelningen som du med...
Ja, det blev nog från 20... Ja, sen slutade nog 2008, 2007 tror jag lämnade. Sen gick jag en, vad ska jag säga, avrostningskurs, och så gick jag över på, som vi sa då, för krim, alltså på utredningsavdelningen här i Ystad. Då.
Mm.
Så då började jag med utredningar.
Har du jobbat med Wallander?
Alltså, nej, men jag har smeknamnet av många.
Alltså?
Ja, en galen stockholmare bland annat. Nej, men... nej. Men sen kom ju det här som jag tyckte jag blev fundersam på. Det var ju den omorganisationen som drog igång.
Uh-huh.
Där blev jag väldigt fundersam egentligen. Och vart är vi på väg? Och så är jag lite idag också.
Okej.
Okay. Och då handlar det om utredare på krim. Att helt plötsligt skulle alla kunna allt.
Uh-huh.
Istället för att en erfaren trafikutredare hade sina utredningar. För att hade jag fått, som alla skulle ha alla då, hade jag fått ett ärende om en EPA-traktor, ja, det har ju tagit ett antal dagar att läsa in vad gäller här.
Aha.
Istället för att lämna ärendet till en som knäcker det där på 10 minuter.
Just det.
Så jag känner att om man har det som exempel, så är det så jag tycker många ärenden har blivit så.
Okay.
Så det är lite tungt tycker jag. Alltså vi smetar ut kompetensen, så att det, jag tycker vi tappar, absolut.
Ja. Ja, det är svårt med en sån otroligt stor myndighet som polismyndigheten är. Ibland tycker jag det kändes när jag jobbade som att det är lite en koloss på lerfötter, så att säga, som har lite,
ja,
fart
och sen, om någonting är på väg åt, om någonting är på väg åt fel håll, är det liksom ingen som bromsar i vettigt takt heller, utan det bara rullar på.
Aha.
Jag tänker på det datasystemet som vi ska ha, som hade en plattform i Sibel i utredningshänseende, och ingen ville ha det, men några chefer, de drog ju det och höll upp hos rikspolischefen och tyckte det var ett jättebra program, som egentligen, som jag förstått det, var ett, någon form av lagervaruprogram från, ja, exempelvis IKEA.
Aha.
Men tack och lov så skrotade de allting då, så att det blev ju ingenting. Men det har ju kostat över 200 miljoner då, både i den biten och i utbildning och övertid och lite sånt.
Aha.
Men nu har vi kvar vårt gamla system som jag tycker är helt fantastiskt egentligen.
Ja, okej. Okay. Jag kommer ihåg, vi hade ju någon MOAR, var det någonting på gång på min tid. Det var någon sån mobilt operativ arbetsrutin och sånt där, men det lades ju också ner.
Jag tror, ja, men det var samma fenomen där. Då, uh-huh, vi hade ju en chef här nere som hette Ulrik Gerlach, införande ansvarig, och det skulle vara så bra. Det funkar ju inte en minut.
Nej, det där är ett problem. Det är inte alltid det effektivaste. Och som du säger, ibland kanske någon också behöver stå lite på bromsen då.
Nej, men alltså, jag tror det var ett hierarkibekymmer där. Att ett problem som finns blir utsuddat på vägen upp.
Mm.
Och så ska man genomföra det i alla fall istället för att ha verkligheten framför sig.
Mm. Mm.
Och det är tragiskt tycker jag.
Ja. Ja, jag tror att det där är ett problem som alla stora myndigheter brottas med. Att liksom det,
och sen när man då ska göra en omorganisation och tillsätter chefer som inte är poliser, de kommer från andra myndigheter. Ja, redan då bör man undra, vad är det här på gång?
Mm.
Alltså en som har varit med om, som Anders nu, Thornberg, han vet ju om man puttar på bricka A, då vet han vad som händer med bricka Ö.
Just
men det visste inte de andra som kom. Icke ett dugg, utan nej, men så här ska det vara. Punkt. Ja.
Tror du att det är viktigt för polisen på gatan, så att säga, att den högsta polischefen har varit polis och själv gått och och patrullerat.
Ja, alltså, på något vis så tror jag på det. För jag läste en artikel för något år sedan i Dagens Nyheter där man berömde försvarets omorganisationer och förändringar. Och det var ju i stort sett, alla väl började i stort sett i materialförrådet och gått uppåt och kunde allt vad man höll på med. Men så upplever jag inte att det är inom vår myndighet idag.
Jag tror ju i och för sig om... Jag tror till och med allmänheten skulle reagera om vi, låt säga, att Dan Eliasson blev ÖB.
Mm.
Då skulle man kanske tänka att det kanske hade varit bra om man hade haft militär erfarenhet innan. Nu var ju han rikspolischef innan, men då tror jag man skulle reagera på det. Och det kanske finns någonting där som gör att det finns fördelar att ha gått liksom den här vägen upp.
Ja, nej, men alltså, bredden på kunskapen från djupet och uppåt, den tror jag är jätteviktig.
Sen tror jag också att en del blir lite sönderchefade på vägen. Man tappar liksom kanske det polisiära och blir mycket, väldigt mycket chef och lite mindre polis med åren. Men det är en annan femma.
Men sen tror jag de som är under de här cheferna, alltså, skulle du komma uppåt så får du inte vara för kaxig, för då är du satt åt sidan.
Ja, okej.
Mm. Och det är ju också ett problem.
Just det. Jag brukar ju fråga min gäst om en händelse som man varit med om, eller ett ärende man har varit med om som polis, som liksom finns kvar i minnet. Du har ju 47 år.
Ja.
Vad finns i minnet när man har 47 års polistjänst?
Alltså, de är så jäkla många så att jag har svårt att sortera ut dem. Men en som har fastnat i mitt hjärta, den är inte dramatisk. Det handlar mer om föräldrar, hur de hanterar sina barn, vad de säger till sina barn när de gör vissa saker. Mm. Och hur barnen förmedlar det här vidare. Då. Mm. Det här var uppe i Västerbottens inland. Vi jobbar en påsk på en sån här fjällkommendering. Mm. Och vi bor i turiststugor som låg som en halvmåne på det här området. Och vi har ju våra polisskotrar parkerade vid vår stuga, så det var ju tydligt vad vi jobbar med. Mm. Och sen torsdag kväll, så skärtorsdag blir det då givetvis, så knackar på dörren en tjej, 6 år, och en kille, 4 kanske, kommer in. Och så förstod vi att nu är det dags att ta fram godispåsen och prata lite. Och så har vi stått en stund, så säger tjejen, du, min pappa, han kör bil utan bilbälte. Oj, gör han. Så vi pratade lite om det. Och så var vi klar och trodde att de skulle gå. Och så stannade killen och säger, du polisen, titta på mig. Du, när vi är ute och fiskar på fjällen, vet du vad min pappa gör då? Nej. Han dricker sprit. Och så kör han skoter. Oj. Ja, det var ju inte bra. Och så pratade vi vidare. Och så ser han liksom hur han lurar polisen. Och säger, här är det polisen. Han kissar innan han kör hem. Då hade alltså grabben förklarat för att det här är inte tillåtet. Och pappan ljuger för barnet och säger att han tankar av sig. Och jag tänkte, vad får vi för barn när vi gör så här?
Ja, just det, han menar på att om man kissar, då har man inte spriten kvar, då kan man köra.
Han hade kissat ut spriten, det var så han menar.
Ja, jag förstår.
Och det var både gulligt och beklämmande, så att det är en sån sak som har fastnat i huvudet på. Men sen på morgonen när vi ska köra iväg så ser jag att han håller på med skoten där pappan och är på väg. Så jag hade sån jävla lust att köra förbi och säga, du, glöm inte att kissa innan du kör hem.
jäklar.
Bara för att han skulle känna sig avslöjad. Ja, men lite tragiskt samtidigt.
Ja, precis. Ja, det är också, jag vet inte vad man tänker som kanske som son och sådär, när man kommer på att pappa under alla år har kört rattfull liksom.
Ja, nej, men det är ju det handlar om.
Ja.
Ja. Hur räcker det om jag blir 18 och kissar innan jag kör bilen hem? Är det okej då?
Ja. Hur mycket rattonykterhet är det med skotrar?
Svårt att säga, för det blir ju så svårt att kontrollera. Det är, det är inte så enkelt att veta hur många som gör det, men visst förekommer det, absolut.
Ja.
Det gör det.
Ja, det är intressant. Barnen tar ju med sig mycket av det vi säger och framförallt också mycket av det vi gör, om man, såklart. Men hur har du hanterat alla? Jag kan ju tänka mig, som polis så kommer du ju inte undan att se liksom samhällets skuggsidor, också de här otäcka sakerna som man har lite farhågor inför på skolan och sådär. Hur har du hanterat att se ond, bråd, död och familjer som kanske blir av med familj? Hur har du liksom hanterat det personligen?
Alltså, min tanke går vidare på en julafton när vi kommer på ett lägenhetsbråk. Mm. Och mamman kommer gråtande och säger att nu har mannen tagit bilen och kört, han är onykter. Mm. Fortsätter in i rummet, det sitter ett gråtande barn mitt i rummet, alldeles blöt. Och akvariefiskar som hoppar runt om, för då har pappan slagit sönder akvariet så drog han. Oj. Och så det är så jävla stark bild att se där framför sig.
Ja.
Där. Men alltså, din fråga då, det är ju så här att på något sätt så när vi jobbade med turlagen på den tiden, det var jämna år och allt det här, vi gjorde ju någonting som vi inte visste vad vi gjorde egentligen, men vi pratade väldigt mycket om vilka jobb vi hade varit på. Så det som idag heter debriefing, det tänkte vi inte på att det var det vi gjorde på den tiden.
Ja, just det.
Alltså omedveten om den formen så tog vi hand om varandra.
Just det. Ni hade någon form av debriefing själva utan att ni hade satt ord på det liksom?
Ja, nej, precis. Det var ingen formal. Det behövde inte någon som hade varit på kurs som kom och drog det här, utan det var vakthavande yttre och kollegor som hade känsla för att prata med andra som inte mådde bra. Den fanns på något sätt naturligt hos många.
Ja, men jag tänker det finns ju naturligt hos många också att sluta sig och vara lite mer som en mussla och kanske inte vilja prata om det. Det är ju de som också behöver den här lite påtvingade debriefingen också.
Men alltså på den tiden fanns ju inte den modellen egentligen, utan jag tycker vi hämtade upp de här rätt så bra som kollegor.
Mm.
Absolut.
Har du kontakt med någon av dem du gick på skolan med på början av 70-talet?
Alltså, det som har dykt upp är ju Facebook. Så att lite sånt har man. Någon har varit här och besökt och så här. Så att det är ju lite kul.
Ja.
Då är det bara goda minnen som åker upp i luften.
Vad gör du idag då, Tommy?
Jag gick ju pension nu i oktober.
Mm.
Och jag måste säga att jag saknar både jobbet och kollegorna väldigt mycket. Det blir ju en helt annan värld. Man är ju van att tjabba i korridoren och inne på respektive kontor. Och så nu har snart inte en buske kvar på tomten som jag såg ner i ren frustration.
Men du sa innan att du hade aldrig ångrat ditt val av yrke.
Aldrig någonsin. Och rekommenderar det varmt till de som står och funderar på det. Min son är ju polis i Malmö bland annat.
Ja.
Så att det är, och han tror jag också trivs rätt så bra.
Pratar ni om yrket, far och son? Och om...
Ja, det gör vi. Rätt mycket om händelser, det gör vi. Men jag drar inte upp och gör någon jämförelse att det är bättre förr och den stilen. Utan vi pratar om nuläge och lite sånt.
Ja.
Så det är kul.
Och så var det intressant ändå att ha en son som då har gått lite i pappas fotspår och kunna prata om yrket. Och...
Ja, nej, men så är det ju. Han vet ju när vi pratar och vad jag vet.
Ja.
Och lite råd och dåd ibland, och ibland hör man hur de jobbar idag och får lite input hur deras verklighet är idag då. Han jobbar i Malmö, så det är ju en jäkla skillnad mot dem och Jakobsberg och allt det här.
Kanske en viss skillnad mot Malå också.
Ja, inte mycket. Men...
Det är intressant, för min pappa jobbade nämligen också som polis. Men tyvärr ska jag säga, precis när jag började på polisskolan så gick min pappa bort. Så vi har aldrig haft...
Det var tråkigt.
Ja, men jag har också tänkt de här tankarna. Det hade varit intressant att få bolla med ens pappa kring yrket och hur han tänkte och så vidare. Men
ja,
aldrig den förmånen. Men...
Nej, det är tråkigt. Var jobbade han någonstans då?
Ja, han var trafikpolis i Västberga.
Ja, just det. Var där de hade sitt säte i Västberga.
Precis. Men han började på Söder, på Maria, och gick liksom... Det hette ju att man gick sin linje.
Ja just det.
Ja, han började skolan, tror jag, 63 eller sådär. Så han var några år före dig då.
Drygt 10 år före mig då.
Ja. Och då gick man sin linje och då fick man inte avvika från sin linje, utan man skulle bara patrullera på vissa gator, så var det någon annan som tog de andra gatorna bredvid.
Men det här och den fördelen var alltid synliga poliser, det har vi ju inte idag på det viset.
Nej, vi har ju inte det. Det är ju väldigt synd att det inte finns.
Och... Men vad gjorde han sen då? Var han på trafiken hela tiden? Eller?
Ja, det kan man väl säga. Sen var min pappa sjuk, han var sjukskriven. Min pappa var psykiskt sjuk. Och vilket också var ett väldigt problematiskt att vara polis och psykiskt sjuk.
Ja.
Och sen... Där tror jag också myndigheten hade lite problem att hantera det. Han kom sista svängen, han kom tillbaks, så fick han börja jobba men inte bära vapen.
Så,
antingen är man ju frisk eller så är man ju sjuk kan man ju tycka. Då. Men jag tror att han kände sig, han fick sitta på någon utredningsavdelning och utreda olaga affischering. Så att han var inte helt nöjd på slutet. Så.
Nej, men då blir man ju knäckt av det. Ju.
Ja, jag tror så det var då, många saker.
Då får du nästan en stämpel på det. Hur?
Ja, precis. Så att, det var
men du, han jobbade aldrig i Solna, för det var ju många trafikpoliser som hade länstrafikgruppen. Och det.
Ja, nej, han var aldrig i Solna. Ja,
okay.
Så att, nej, men så där blir jag lite avundsjuk där ni då far och son kan dividera lite. Men hur var du när han sa att han ville söka till polisen? Då kände du att det är andra tider, du kanske är farligt, eller hur kände du där?
Nej, men jag tycker det känns helt okej, för jag tycker ju om jobbet, har alltid gjort, annars har jag aldrig varit kvar.
Nej.
Men nej, han trivs, och jag tror att han trivs också egentligen. Lite orolig kanske och söker lite andra tjänster och sånt där. Så att nu ska han in och gå instruktörsutbildning till Polkon.
Vad är det för någonting då?
Ja, men det är ju det polisoperativa, hur man ska jobba i grupp och lite sånt.
Ah, okej. Okay. Mm. Jo, Tommy, jag tänkte vi skulle avrunda med lite fiktion, för polisyrket är ju väldigt mytomspunnet, och det är ju därför det finns väldigt mycket filmer kring polisyrket. Men hur är det? Jag skämtade lite om det, att jobba med Wallander, men kollar du på polisfilmer, till exempel Wallander?
Ja, men Wallander har ju tittat på, eftersom det har just koppling och lite sånt, och det är figuranter som man känner och lite så. Min båtmössa har varit med i alla Wallander-filmer, för jag ville ha en sliten från klass C873, så det är lite kul.
Ja. Men hur tänker du när du ser de här, att det blir lite, ja, kanske inte alltid helt polisiärt, är det korrekt? Och så här, kan du se förbi det och liksom bara tänka att det är bara underhållning?
Ja, men lite så, säger jag det.
Ja.
Nej, jag är inte sömnlös när jag har sett dem, nej.
Nej,
nej men visst är det så, absolut.
Ja, men har du någon favoritfilm eller någon favoritserie?
Jag brukar titta på CSI, den är ju fullständigt värdelös, men jag brukar titta på den för en lite kul, roliga vinklar på den.
Ja, jo, det är det ju onekligen alltså.
Ja, men den är ju fullständigt fiktiv om man säger så.
Ja, men det kan ju vara skönt också att koppla bort... Och bara få det här liksom underhållningsvärdet. Så att
men
säga.
Alltså, någonting som jag tycker var intressant, det är ju typ den här falsk identitet.
Okej, vilken, det vet jag.
Har du sett den?
Nej, det har jag inte sett.
Nej, den handlar om franska agenter.
Okej.
Och den är, då är man inne på lite verklighet och tuffheter på det viset.
Okej.
Ja. Nej,
var hittar man den serien då?
Jag streamade ner den.
Aha.
Det gjorde jag. Och den är ju lång. Det är ju fan 5 säsonger. 8-10 avsnitt varje säsong. Så att jag var ju rent fyrkantig när jag var klar. Alltså i ansiktet.
Jo, men nu är du pensionär.
Den är sevärd.
Nu är du pensionär, så nu kan du kolla serie.
Ja, det var väl så jag inledde.
Och så inledde.
Inledde tidsfördrivet innan sommaren slog till. Rekommenderas.
Ja, kul. Tommy, jag bugar, jag bockar. Stort tack att jag fick ringa ner till Ystad uppifrån Umeå där jag befinner mig nu och prata lite med dig om polisyrket.
Ja.
Tack så jättemycket.
Som jag rekommenderar till många att söka, givetvis. Men du, tack själv. Trevligt att svara med dig.
Tack ska du ha.
Ja, hej med dig.
Hej. Tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Det är ju bara en vecka mellan avsnitten, så jag hoppas att vi ses i nästa. Ha det fint. Hej då.
Hej! Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.